الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi har kommit fram till hadith 289 i studiehäftet Kitab Sifatul Salah. Och där så säger författaren och det berättas liknande från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu marfu'an av al-Khamsa. وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Att han brukade säga efter ett takbir, jag söker skydd hos Allah, den som hör allt, den som vet allt, från den fördömde Satan, hans frestelse, arrogans och poesi. Nah. Denna hadith kommer att ta upp mas'alat al-isti'ada, mas'alat, frågan om att söka skydd från shaitan. Okej? Okay? Att söka skydd från shaitan i bönen. Och där finns flera stycken masail, flera stycken frågor som vi inshallah kommer att diskutera. Det första är hadithens autenticitet. Sheikh al-Bani nämner att hadithen är hasan, den är godtagbar. Det andra är orden i hadithen. Profeten a.s. brukade då säga a'udhu, och på arabiska a'udhu betyder att man söker skydd, tillflykt. Billahi min as-sami' al-alim. Billahi as-sami' al-alim. Jag söker skydd hos Allah as-sami' al-alim. As-Sami' är ett av Allahs namn som då betyder den allhörande, den som hör allting. Och Al-Alim, den allvetande. Min ash-shaytan ar-rajim. Från ash-shaytan ar-rajim. Och här nämner ulema att shaytan här inte ska förstås som singular. Att man bara söker skydd från Iblis, utan man söker skydd från alla shayatin. Vare sig det är shayatin al-insi wal-jinn. Utan det här är yani al-jins al-shayatin, det vill säga shayatin i sin helhet. Man söker skydd från alla shayatin. Och ni vet ju till exempel att i bönen finns det en speciell shaytan som kommer i waswas, som heter khanzab eller khinzab. Och han är inte iblis, han är en annan shaytan. Och sen finns det andra shayatin som kommer och stör i bönen. Så man söker skydd från shaytan. Och det sägs att ordet shaytan kommer från shatana på arabiska. Shin ta nun. Som betyder ba'ud. Någonting som är avlägset och långt borta, utstött. Och vad som då har att göra med shaitan här, varför han har det här namnet, är för att han är långt bort från allting gott. Ba'id min kulli khair. Han är långt bort från allting gott, han är utstött från allting gott, från Allahs rahma, från att vara en bra person. Han är ondskan. Och det här nämner Imam al-Qurtubi. Att det är yani, ursprungsordet kommer då från shatana. Sen finns det lite olika åsikter. Men det här verkar vara det som är korrekt. Yani, att han är ba'ud, långt bort från allting gott. Ar-rajim betyder typ den som är stenad. Eller förbannad, fördömd. Och vad som då här nämns är att han är fördömd, han är stenad med Allahs förbannelse. Med Allahs vrede och ilska. Eller det kan också betyda att han är fa'il. Yani rajim, fa'il. Att det är han som stenar eller kastar. Han kastar al-wiswas, han kastar villfarelse på folk. Och han förskönar det dåliga för folk. Och förfular det goda för folk. Det här är hans jobb och det han ständigt gör. Så att rajim går att vända åt båda hållen. Att han är den förbannade och den som är ond. Eller att han är den som försöker att kasta ondska på folk och vilseleda folk. Och båda stämmer in på hans beskrivning. A'udhu billahi as-sami'u al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi. Hamzihi betyder här yani en form av galenskap. Vad har vi översatt till här i boken? Hans frestelse. Donc la race har, yani no min al junun wa sar, yani no form av galenskap, no form av att bli yani som besatt av djävulen. Någonting som en person kan drabbas av plötsligt och som sen försvinner. Man blir som besatt av djävulen, galen av djävulen, och sen försvinner den. Okej. Wa nafkhihi, och vi söker skydd från hans nafkh. Och det sägs här, nafkh betyder ju att blåsa på arabiska. Yani shaitan blåser upp människan. Han kommer till människan och försöker att få henne att känna sig högmodig, högfärdig, bättre än andra. Han kommer till dig och säger, men du är bättre, du är större och du är bäst och de andra är värdelösa. Du är högre än alla människor, se ner på andra människor. Så han försöker få dig att bli stor. Och ni vet ju alla till kibr, högmod är haram i islam, det är inte tillåtet. Och den som har en atoms vikt av högmod i hjärtat kommer inte gå in i paradiset. Och sen nämndes den sista. وَنَفْتِهِ. Och det sägs att nefth här är shi'r. Yani hans poesi. Och poesi var ju som för den gamla tidens kanske musik, sånger, refränger och liknande. Där man oftast har en tendens att överdriva, att ljuga, att sjunga om haram och liknande. Det fanns hos Ahlul Jahiliya. Att man skryter, man trycker ner andra och liknande med sin poesi, med sina sånger och liknande. Och idag finns det ju ännu värre. Vad folk sjunger idag i dagens musik, det är katastrofalt igen. Det är a'udhu billah. Det är riktigt satans röst igen. Kallar folk raka vägen till helvetet. Må Allah skydda oss. Det nämns också här enligt vissa lärda att waneftihi kan betyda och hans yani sihr, satans sihr. Det är en annan tolkning. Att man söker skydd från hans sihr. Och min sharrim naffafafi fil uqad. Yani då trollkarlarna blåser i knutarna. Och det är också ordet som nämns då shaitan kommer till oss på natten och blåser dessa tre knutar kring våran hals. Ni vet de här tre knutarna som går bort när man gör vad? När man vaknar och gör vad? Vilken? Man vaknar, minns alla, första knuten, wudu, andra knuten och salat, tredje knuten. Och då vaknar man pigg och glad, gott humör. Till skillnad från den som inte gör dessa tre saker kommer vakna tjurig, grinig och lat hela dagen. طيب nästa mäsala. حكم الاستعاذة. Vad är bestämmelsen kring att söka skydd från en shaitan? Är det rukun eller är det sunna eller är det wajib? Rukun, sunna eller wajib? Vad säger ni? Sunna, muakkada?
Kan det bli wajib?
Kan bli wajib. Nej, vi har de här två åsikterna. Vi har åsikten av sunna muakkada som är åsikten av jumhur, majoriteten av de lärda. Som säger att det är sunna muakkada. Eller det är rekommenderat, rättare sagt. Och det här är qawl al-jumhur, yani al-madahib al-arba. Medans zahiriya. Zahiriya och vissa andra säger att det är wajib. Kommer ni ihåg vilka zahiriya var? Vi nämnde att det finns Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i och Imam Ahmed. Där har man fyra kända madhab som brukar nämnas. Och det finns ju mer än dem. Men i fiqhböcker brukar man ofta nämna al-Zahiriya. Vilka är de med Muhammad? Ibn Hazm, han är typ den kändaste imamen av al-Zahiriya. Och hans bok al-Muhalla. Och Zahiriya kanske kan översättas till typ som de som tolkar allting väldigt bokstavligt. Taib tolkar allting väldigt bokstavligt. Och det är också en respekterad med det här faktiskt. Och det händer att de har sina poäng och de har i vissa frågor rätt. Och det är ingen med här man ska skratta åt eller köra över. Utan våra lärda respekterar Imam Ibn Hazm och hans bok Al-Muhalla är bland de bästa böcker som finns inom fiqh. Men det kanske inte är en bok för nybörjaren att läsa. Ibn Hazm ibland kunde vara väldigt spydig, väldigt hård i sina ordval när han kritiserade hans opponenter i varför de inte hade valt den korrekta åsikten. Kunde han ibland vara väldigt hård i sina ordval. Men han är en respekterad lärd man från de lärda inom islam. Så det är då andra åsikten som hålls av Zahiriyya. Och även många andra lärda som då säger att det är wajib att söka skydd från shaitan. Och Sheikh ibn Uthaymin rahmahullah i hans förklaring här säger att den åsikten är qawi, den är stark. Åsikten att det är wajib att söka skydd från shaitan är stark. Den har mycket styrka i sig. Och han säger varför? Jo, för att Allah azza wa jal i Koranen, där han beordrar oss från att söka skydd från shaitan, gör det besirat al-fi'l, al-amr. Han gör det besirat al-amr, yani han påbjuder oss, yani beordrar oss att söka skydd från shaitan. Och grunden i beordringar är att de tyder på att det är obligatoriskt. I en princip inom fiqh, att om vi har en beordring så är grundprincipen att denna beordring, eller beordring då, tyder på att det är obligatoriskt. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ, yani sök skydd. Och att det inte finns någon sarif, det finns ingenting här som vänder det från att vara obligatoriskt till att vara rekommenderat. Och så nämner också Sheikh Ibn Uthaymin att om du kollar på verserna efter så säger Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُ, att sannoliken så har shaitan ingen makt över dem som tror. Och då säger han att det är underförstått av versen att de som inte söker skydd hos shaitan är folk som shaitan kommer att få makt över. Och att vara under satans makt är ju självklart någonting negativt och dåligt som vi ska undvika. Och att undvika det är wajib. Och sättet till att uppnå det är att söka skydd från shaitan. Då blir det wajib. Okej? Han nämner också ett annat viktigt argument, att man ska söka skydd från shaitan när man ska läsa Koranen, för att shaitan när du läser Koranen försöker få dig att bli trött och att tappa fokus. Det är viktigt. Och den här versen som Imam Ahmed säger, att om ni läser Koranen, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ, den är i bönen och utanför bönen. Och säger Imam Ahmed att لَا يَقْرَأْ فِي الصَّلَاءِ وَلَا غَيْرِ الصَّلَاءِ illa ista'adal lil aya, att man läser varken i eller utanför bönen förutom att man söker skydd baserat på versen. Taib. Och han säger då Ibn Uthaymin här att när man läser Koranen så kommer shaitan och försöker få dig att sluta läsa, och då försöker han att göra det genom att få dig trött, att bli kasul, att bli lat. Och det här vet vi alla att ibland är du pigg. Du planerar att läsa Koranen, du sätter dig och du läser en eller två sidor och sen helt plötsligt från ingenstans blir du supertrött. Och du säger, ska jag vila, sen ska jag fortsätta läsa eller någonting, och sen så blir det ingen läsning alls. Det här tror vi alla har varit med om. Att man blir så här förvånansvärt trött av att läsa Koranen. Har det inte hänt det? Det kan vara från shaitan. Han vill att du ska sluta. Du ska få dessa hasanat, 10 hasanat för varje bokstav. Komma upp en nivå hos Allah azza wa jalla för varje ayah du memorerar. Och att må bra, att själen är lycklig. Och alla de här sakerna du får av att läsa Koranen gör shaitan arg. Så han vill stoppa dig med alla medel. Det andra är att han, om du nu läser, försöker att hindra dig från ett tadabbur. Att reflektera över Koranen. Men om du läser, läs utan att fatta. Utan att tänka på vad du läser. Att du inte ska vara fokuserad. Och ett av syftena med att läsa Koranen är att läsa den med ett tadabbur, med inlevelse, med khushu', att förstå sig på vad man läser. Och vi sa ju att det här är den läsning som går in i hjärtat, den som påverkar och den som ökar din iman, den där man förstår vad man läser. Det är då man tar åt sig budskapet. Så shaitan försöker förstöra detta och vara ett hinder mellan dig och detta genom att distrahera dig. Idag till exempel, det händer att du sitter och läser Koranen och shaitan säger, men kolla på mobilen, fick ett meddelande, fick en uppdatering, något viktigt kanske hände. Och det vet ju alla, du sitter och läser en ayah, kollar på mobilen, läser två ayah, kollar på mobilen. Kommer du ha någon fokus? Nej, Egentligen, det vi borde göra är stänga av mobilen. Lägga den i ett annat rum. Och sen ska jag läsa Koranen en halvtimme. Många har svårt för det, men det är egentligen det bästa. Man stänger av allting. Och sen, alltså nu är det Koran. Fokusera på el-mushaf och ingenting annat. Som vissa av sahaba, tror Abdullah bin Umar. De sa när han läste el-mushaf. Det var blicken nere i mushaf. Han lyssnade inte ens på när folk pratade med honom. Spelar ingen roll, nu är det Koran. Alltså jag stänger av det. Självklart om det är någonting akut är en annan sak. Men stäng av dunja, stäng av. Nu är upptagen, nu är det Koran. Så folk lär sig att respektera detta. Och du själv lär dig att ha den här disciplinen när det kommer till att läsa Koran. Så vad är då al-khulasa med att ska eller wajib eller sunna muakkada att söka skydd från shaitan? Det säger, jag säger Allah alam, och det säkraste är att göra det. Och det finns egentligen ingen anledning till att inte göra det. Okej? Här har vi två åsikter. Majoriteten säger då att det är sunna. Och vissa ulema säger att det är wajib. Och de har mycket styrka i deras uttalande. Och det är det som är säkrast. Baserat på versen. Wallahu alam. Men om en person nu skulle be utan att ha sökt skydd från en shaitan, är hans bön korrekt? Ja. Ska han göra två sujud sahu? Nej. Baserat på majoritetens åsikt. Men det säkraste är, som vi sa, att alltid söka skydd från en shaitan när du ska be. Nästa mäsala. När ska man söka skydd från en shaitan i bönen? Ja, vad säger ni? När? Innan bönen? Innan du'a al-istifta? Eller innan al-qira'a? Innan fatiha? Är ni alla överens?
Innan fatiha.
Ja, men nu talar vi om inledningsvis, inte om man får wiswas under bönen, det är sant, då söker man skydd från shaitan. Men inledningsvis så söker man skydd innan man läser Koranen. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. Och här är en viktig punkt. Vissa tror att man söker skydd från shaitan på grund av bönen. Att shaitan inte ska förstöra din bön. Nej, de lärda har sagt att du söker skydd från shaitan på grund av al-qira'a. Att du ska läsa Koranen. För om det vore så att vi söker skydd från en shaitan på grund av bönen, då skulle vi söka skydd från en shaitan innan bönen. Yani, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu akbar. Eller hur? Det är det logiska. Men när det kommer efter takbir, takbiratul ihram, det kommer efter du'a al-istifta och innan al-qira'a, så tyder det på att syftet med det är då att söka skydd från att shaitan ska komma och förstöra din qira'a i bönen. Nästa mäsala. Vad finns det för olika sätt att söka skydd hos Allah Azza wa Jalla från shaitan på? De lärde har nämnt att man kan gå efter versen och bara säga a'udhu billahi minash shaitanir rajim. För Allah säger i Koranen, "Fa'idha qara'ta al-Quran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Fasta'idh billahi, säg a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Enklaste, då har du praktiserat versen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Och det är kanske den vanligaste som de flesta av oss säger. Eller så kan man säga a'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir rajim. Du lägger till as-sami'ul alim innan. Eller a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Eller att också lägga till på den As-Sami' al-Alim, vilket är hadithen som vi har med oss idag. In a'udhu billahi as-Sami' al-Alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Så alla dessa funkar. Yani alla dessa är okej, så länge du söker skydd från ash-shaytan. Och man kan variera. Sista mäsalan. Ska man söka skydd från ash-shaytan i varje raka? Eller räcker det med att söka skydd från shaitan i första rakan? Första. Har vi någon annan åsikt? Tjena. Du håller med? Okej. Abu Hanifa, Imam Ahmed, i riwaya, och en riwaya från Shafi'i, att det är i första rakan. Det begränsat till första rakan. Den andra qawl, den andra åsikten, att man söker skydd i varje rakan. Och det här är en qawl från Shafi'i. Det sägs att han då har åsikten att det bara är i början på bönen. Och det sägs att han har åsikten att det är i varje raka, som Imam Nawawi nämner. Men att det viktigaste, enligt Nawawi, som han då tillskriver Imam Shafi'i, är att söka skydd i början på bönen. Men att man sen också söker skydd från en shaitan i varje raka. Och det är också en riwaya från Imam Ahmed och åsikten av Ibn Taymiyyah och Ibn Hazm. Och de använder den generella versen då. Att om du läser Koranen så sök skydd från shaitan. Medans majoriteten av de lärda då säger att bönen är en handling. Och du söker skydd i början av denna handling. Och det räcker för slutet och resten av handlingen. Okej? Men om man söker skydd i varje raka så är det bra. Det är ingenting fel. Du har inte gjort någonting haram. Utan det är tillåtet. Utan frågan är bara om det är obligatoriskt eller inte. Allah alam. Så man kan göra det. Det är inget fel med det. Men frågan om det är wajib blir inte. Allah alam. Utan majoriteten säger då att det räcker med att göra i början av bön. En till liten fråga. Ska man söka skydd högt eller lågt? När man söker skydd från en shaitan, ska man höja rösten eller ska man göra det tyst? Tyst. Nej, man gör det tyst. Och den här bestämmelsen att söka skydd från en shaitan, som vi sa, den gäller både i bönen och utanför bönen när man ska läsa Koranen. Okej? Vi går vidare till nästa hadith. Har vi någon som läser? Jag saknar bröder som läser. Så att inte bara jag sitter här och pratar. Har vi någon som läser? Ramya, får jag höja rösten?
Aisha radiyallahu anha sa, profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade påbörja bönen med takbir och recitationen med alhamdulillahi rabbil alamin. När han gjorde rukur var hans huvud varken höjt eller sänkt, utan det var mellan dessa två lägen. När han reste sig från rukur gjorde han inte sujud förrän han stod upp med ryggen helt rak. När han gick upp från sujud gjorde han inte en till sajda förrän han hade satt sig upp. Vid varje två raka'a läste han ett-tahiyyat. Och han brukade sitta på sin vänstra fot med sin högra fot upprätt. Han förbjöd oss från att sitta på shaitans sätt. Eller att en man lägger sina underarmar på marken som ett rovdjur. Och han brukade avsluta sin bön med taslim. Berättat av muslim, men den har en brist.
Ja. Det korrekta är att hadithen är autentisk, den finns i Sahih Muslim. Och den här bristen som påstås finnas, den håller inte. Utan hadithen är autentisk, det finns inget klander på denna hadith. Nej, och denna hadith bevisar många frågor som vi gick igenom i föregående lektioner. Aisha radiallahu anha nämner här att profeten a.s. brukade påbörja sin bön med takbir. Vad kallar vi denna takbir för? Takbiratul ihram. Och var den shart eller var den en rukun eller var den wajib? Shart. Rukun, precis, när man rukun i bönen. Och vad händer om en person kommer sent till bönen, han blir lite vimsig och han börjar be. Han lägger händerna på bröstet och läser fatiha och ber fyra raka, han gör taslim. Men han glömde sig Allah akbar i början på bönen. Måste om hela bönen? Kan han inte börja två sujud? Nej, precis. Hans bön är ogiltig. För det som nämndes i hadithen miftah, det är nyckeln till bönen, att säga Allahu Akbar. Och sen nämndes i denna hadith och profeten a.s. brukade påbörja sin recitation med Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och vad som här menas är inte att han gjorde takbir och sen det första han sa det var Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Det var det första han sa högt. Men det fanns saker han sa tyst innan. Som dua eller istifta, inledningsdua. Al-isti'ada, att söka skydd från en shaitan. Och al-basmala. Okej, de här tre, bismillah rahman rahim. De här sakerna sa han tyst. Men det första han då läste högt var Alhamdulillah, och Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och det här kommer vi inshallah tala om i nästa vecka, eller nästa lektion, då vi kommer tala om Al-Fatiha. Vi kommer tala om att läsa Al-Fatiha i bönen. Då kommer dessa frågor att diskuteras. Ja. Och sen nämndes då att när han gjorde rukå så tog han inte ner, eller böjde han inte ner huvudet och inte heller upp huvudet, utan det var parallellt med ryggraden som vi gick igenom i förra veckan. Att ryggraden är rak, till och med om du hällde vatten på den så skulle vattnet stanna kvar. Och huvudet är också då parallellt rakt med ryggraden. Och så sa hon att han gjorde inte sujud tills han ställt sig upp helt rakt. Att ställa sig upp helt rakt och slappna av. Vad är bestämmelsen för det i bönen? Rukun. Håller ni med? Så om en person inte gör det blir bönen ogiltig. Nej, bönen blir ogiltig. Det är en rukun. Och beviset på det är första hadithen. Hadith, Musi'us Salah, mannen som bad slarvigt. Han fick ta om bönen. Och samma sak, när han gjorde sujud så gjorde han inte nästa sujud tills han hade satt sig och slappnat av. Och där är det också samma bestämmelse. Det är också en rukun i bönen att slappna av vid detta moment. Och i varje två raka läste han ett tahiyyatu. Det kommer vi också inshallah komma till. Att i varje två raka läste han ett tahiyyatu. Och sen beskrevs hur han satt i bönen. El-iftirash. Kommer ni ihåg det? El-iftirash. Man sitter på vänsterfoten. Och så har vi ett tawarruk där man sitter på golvet. Men här nämns att han förbjöd att man sitter som en shaitan. Kan igen här en uqba till shaitan. Och vi har hittat här lite bilder som ska illustrera detta. Den här bilden som ni ser framför er har Sheikh Uthaymeen kollat på. Han har godkänt den. Ja. Och ni som inte är med här live får helt enkelt ha lite tålamod. Och det är också ett argument för att vara med på lektionen, att man får alltid lite extra. Här nämns då det här är el-iqa, men det här är tillåtet, det här är sunna. Att sitta så här mellan es-sujud, att sitta på hälarna mellan es-sujud, det är okej. Och det är inte det som menas med hadithen. Sen har vi här ett tawarruk. Och det finns då olika sätt. Ni ser att det står här över. Sahih står det. Det här är korrekt. Så får du sitta. Så får du sitta. Så ska du inte sitta. Genom med foten, med tårna vänd åt andra hållet än qibla. Om du tar ont i fötterna såklart. Och det här är det mest korrekta sättet att sitta på. Då du har tårna vända mot qibla. Okej. Okay. Och det här är el-iftirash. Så när han sitter på vänsterfoten. Okej. Okay. Där är el-iftirash. Här har vi hur man inte ska sitta. Och det sägs att det här shaitansättet som nämns i hadithen, rukbatu shaitan, det är att sitta så här. Sitta på rumpan och luta sig bak med händerna. Och jag har aldrig sett någon be så. Och inshallah, hoppas jag slipper göra det också. Men så får man inte sitta. Och det sägs också att det här förbjudna sättet är detta sätt. Att man sitter på rumpan med bena delade. Hänger ni med? Och de här sätten är då mindre korrekta. För här är tårna inte riktade mot qibla. Och här sitter han på båda fötterna. Och där särar han på fötterna liksom. Fast en till bild. Ja. Ser ni bild nummer två där? Den där bilden, längst bort. Då sitter han på golvet. Han sitter inte på vänsterfoten. Och han har inte tagit in den under. Så han sitter i iftirash. Eller tawarruk. Utan han sitter här på rumpan på golvet mellan sina fötter. Och det sägs att det här är det som menas med hadithen. Att sitta på det sättet som shaitan sitter. Okej? Okay? Allah wa'ala.
Första bilden. En fråga var.
Ja.
Första bilden där borta. Får man sitta så?
Nej. Det är inte, eller, vi sa att sitta i bönen på de här sätten är sunna. Rekommendation. Okej? Okay? Så att om du sitter så din så att det är haram. Och du måste ta om bönen eller någonting. Men det är mindre korrekt. För mindre belöning. Och man ska ju inte gå emot sunna medvetet. Man ska ju försöka praktisera så mycket sunna som möjligt. Så att man får ut så mycket av bönen som möjligt när det kommer till belöning. Hänger med? Men ibland, det kan hända att en person har ont i fötterna eller knäna. Och måste sitta på ett visst sätt. Bekvämare på grund av en skada att sitta på ett visst sätt. Då är han ursäktad på grund av det. Men att man med flit alltid sitter på det här sättet. Det blir ju fel. Alltså, hänger du med? Det är inte sunna. Och det finns ingen anledning att göra det. Men många sitter på det här sättet, eller hur? Jättemånga ber. Och sitter med benen, liksom, fötterna i kors. På det här sättet. Och det är inte sunna helt enkelt.
Om man nu sitter så, spelar det roll ifall man är höger eller vänster?
Båda är fel. De är båda lika fel. Och sen nämns det också att profeten Alayhi Wasallam förbjöd att man lägger sina armbågar i marken som ett rovdjur. Och i vissa haditer som en hund. Man ska inte ha sina armbågar i marken när man ber. Och de lärda säger att al-hikma bakom detta och bakom tidigare förbud är att det är fult. Och bönen ska vara vacker. I bönen gör vi vackra moment inför Allah subhanahu wa ta'ala. Att stå inför Allah är vackert. Göra ruku är vackert. Göra sujud är vackert. Men om du sitter på det här sättet, de här konstiga sätten som visades med händerna bakåt lutande eller sitter på golvet mellan benen, det ser konstigt ut. Det är inte vackert. Och samma sak att ligga som en hund med armarna i marken är inte heller vackert. Och de säger också att det tyder på lathet eller kessel. Man är inte energisk i sin bön. Man är så lat att man orkar inte ens lyfta upp armbågen. Vilket är fel. I bönen ska du ha nashat. Du ska vara pigg och energisk när du ber till Allah Azza wa Jalla. Och sen nämndes det i hadithen att han avslutade sin bön med teslim. Och det är en rukun i bönen som vi kommer att komma till senare i detta kapitel. De olika sätten att göra teslim på. Hur man avslutar bönen med att säga salam alaikum. Vi går vidare till nästa hadith som är tre hadither som berör samma ämne. Berör att lyfta händerna i bönen. Vem läser. Tjena.
Ibn Umar radiyallahu anhuma berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam höjde sina händer till en höjd av axlarna då han började bönen. Och då han gjorde takbir inför rukur och då han höjde sitt huvud upp från rukur. Muttafaqun alayh. Ska jag gå vidare till. Och Abu Humayd radiyallahu anhus rapportering som finns i Abu Dawud, han lyfte sina händer till axelnivå och där gjorde han takbir. Och muslim rapporterar via Malik ibn
Huwayrith
radiyallahu anhu en hadith som liknar den från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Dock så sa han lyfte sina händer tills de var i nivå med armsnibbarna.
Ja, och det finns ett tillägg i hadith ibn Umar i Sahih Bukhari. وكان لا يفعل ذلك في السجود. Och han lyfte inte sina händer i sujud. Eller när han gick ner till sujud och när han gick upp från sujud. Ja. Och det finns också ett tillägg i denna första hadith. Nämns tre tillfällen där profeten Al-Islam lyfte sina händer i bönen. Takbiratul ihram, innan ruku och efter ruku. Det fjärde som har nämnts i autentiska hadither är när man går upp från första tashahud till tredje rak'an. Kana idha qama min rak'atayn rafa'a yadayhi. Ibn Umar sa att då profeten Al-Islam ställde sig upp efter två raka så brukade han lyfta sina händer. Och också hadith Abu Humayd: ثم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يدي حتى يحاذي بهما منكبي كما كبر عند افتتاح الصلاة. Att han ställde sig upp efter två raka så gjorde han takbir och lyfte sina händer. Nej. Den här meselen, denna fråga, är frågan som är känd som raful yadain fi salat, att lyfta sina händer i bönen. Och vi nämnde ju detta i första lektionen, eller var det andra, att det är sunna att lyfta händerna tillsammans med takbiratul ihram. Eller hur? Vi gick igenom det. Att det är sunna att lyfta händerna tillsammans med takbiratul ihram. Och vi nämnde där hur man gör det. Att man har händerna med handflatan mot Mekka. Inte hopkulade, utan händerna är utsträckta. Och de är naturliga. De är inte hopklämda och de är inte heller särade, utan de är naturliga. Vända mot qibla. Till nivå av öronsnibbarna eller nivå av axlarna. Om man lyfter dem då, Allahu Akbar. Och det här är vi alla överens om. Och alla ulema är överens om att lyfta händerna i början på bönen. Men att lyfta händerna vid resterande tillfällen, de här som nämns i dessa hadither, de andra tre, innan ruku, efter ruku och efter första tashahud, där finns det lite olika åsikter. Och det är den frågan vi inshallah idag kommer att diskutera. Ja. Vi gick igenom i förra lektionen varför man lyfter händerna. Vi nämnde lite olika hikam-visheter bakom detta. Imam Bukhari nämner i hans bok Juz Raf al-Yadain från Sa'id ibn Jubayr att han då frågades om att lyfta händerna i bönen. Och då så sa han huwa shay tuzayyinu bihi salatuk, att det är någonting som förskönar din bön. Det är en rörelse som gör bönen vacker. Taib, och han var från de största av tabi'in. Och lägg också märke till här att denna athar berättas i Imam Bukharis bok. Bok som handlar om utvalda hadither och athar om att lyfta händerna. Och Imam Bukhari har en hel bok om detta ämne. Att lyfta händerna i bönen. Och varför skrev han denna bok, tror ni? Om frågan ändå är så tydlig. Denna hadith, första hadithen, hadith ibn Umar, finns i Sahih Bukhari. Så varför skriva en hel bok om ämnet? För att det fanns de ulema som ansåg att man inte skulle lyfta händerna vid dessa andra tillfällen. Som Ahlul Kufa, Abu Hanifa och vissa andra ulema som ansåg att man bara lyfter händerna vid första takbir. Okej? Okay. Och då skrev Ahlul Hadith och ulema då liknande böcker om att lyfta händerna vid dessa tillfällen. Och nämner alla hadither och alla uttalanden från sahaba. Och som här Ibn al-Qayyim nämner att det har berättats från 30 stycken sahaba att lyfta händerna vid dessa tillfällen i bönen. Men Abu Hanifa och de som var i Kufa är ursäktade. Som Imam Ibn Taymiyyah säger att han är ursäktad för att haditherna inte nått honom. Och det är en jätteviktig fråga, bröder. Att när vi läser dessa hadither och vi hör om olika åsikter och man tänker att det här är klart och tydligt. Hadithen finns i Bukhari. Muslim, Abdullah bin Umar säger att profeten Ali gjorde så här. Det råder inget tvivel om den här frågan. Det här är sunna. Ingen kan komma och negera och säga att det här är fel eller någonting. Nej, det här är sunna. Så hur i hela världen kan någon alim komma med en annan åsikt? Jo, de lärda är människor. Och ingen människa har omfattat all kunskap. Alla har sina brister. Det finns ingen alim som har all kunskap, som aldrig har gjort ett fel. Utan de lärda gör sin ijtihad. Och profeten a.s. sa att om en lärd person gör ijtihad och har rätt, så får han två belöningar. Och har han fel så får han en belöning. För han försökte i alla fall komma fram till vad som är rätt. Och det kan hända här som Ibn Taymiyyah säger, och han nämner detta i en bok som han skrivit just om den här frågan. Hur kommer det sig att de lärda har olika åsikter? Och att vi liksom ursäktar våra stora imamer. Yani att vi inte klandrar dem, utan vi ursäktar dem. Vi nämner dem bara med gott. Vi säger, denna imam sa rahimahullah, även om det är fel. Jazahullahu khairan. Full respekt. Vilka är vi att prata illa om dem? Då Allah azza wa jalla kommer att belöna dem för deras ijtihad. Och om vi pratar illa om dem får vi synd för att vi har baktalat dem. Så yani vi talar bara gott om våra lärda. Men det betyder inte att de lärda är felfria. de lärda kan göra fel. Och som Imam Malik sa, att ingen människa har allting rätt förutom han som ligger i denna grav. Och pekade på profetens grav, alaihissalam. Yani, alla lärda, där finns det utrymme för att acceptera och att neka, förutom han som ligger begravd i den här graven. Så det finns ingen alim, ingen lärd person som är felfri. Där vi säger att det är wajib att följa en av de fyra imamerna i exakt 100% allt han säger. Och det är haram att trotsa honom, för han har rätt i allting. Säger man så, då är man helt ute och cyklar. Det är som att du har gett denna imam en position av en profet. Vilket är fel. Och imamen själv skulle inte acceptera detta. Och vi har alla läst dessa autentiska uttalanden från de fyra imamerna, där de kritiserar folk som följer dem blint. Och de själva erkänner att, som ni hör hela tiden, att de kanske har ibland två olika åsikter i en fråga. En tidigare åsikt, en senare åsikt. Baserat på de bevis som blev presenterade för dem. Så Imam Abu Hanifa rahimahullah kanske inte hade nåtts av haditherna av att lyfta händerna i bönen. Yani vid dessa tillfällen utöver takbirat och ihram. Så han är ursäktad. Och Ibn Taymiyyah nämner också att de lärda kan ha andra ursäkter. Som att en lärd person kanske inte anser respektive bevis vara autentiskt. Kanske hadithen nådde honom med en svag berättarkedja, medan den har nått andra med en autentisk berättarkedja. Så han säger att det inte är sunna. Han anser att hadithen är svag, vilket han har helt rätt i. Eller hur? Eller han anser att en hadith är upphävd. Det har kommit en annan hadith som är yani, den senare och upphäver tidigare hadithen. Medan en annan anser tvärtom kanske. Den är inte upphävd. Hänger med? Eller det är en tolkningsfråga. Ett och samma bevis tolkas på olika sätt. Hänger ni med? Och vi nämnde det här exemplet förut. Då profeten Ali som gjorde rusul. Och hans fru kommer med en, som en handduk för att han ska torka sig. Så han säger nej tack. Och så skvätter han bort vattnet. Torkar naturligt. Baserat på den hadithen säger vissa ulema att det är sunna att torka sig när man har duschat. Varför? För hon hämtade en handduk. Ja, nej, han hade som vana att torka sig. Det är logiskt argument, eller hur? Det är sunna att torka sig då man har duschat. Andra säger det är inte sunna att torka sig när man har duschat. Varför? För han tackade nej. Eller hur? Och andra säger att båda är tillåtna. Häng med. Av en och samma hadith kan man ha olika förståelse. Och så är vi. Vi människor förstår olika. Så i alla kulihal, följ respekt till de lärda. Men vi nämnde deras åsikter. Och sen självklart, som vi sa, om någonting är autentiskt berättat så har vi ingen annan skyldighet än att acceptera det. Som Imam Shafi har nämnt, att de lärda är överens, att om en sunna är bekräftad så är det obligatoriskt att acceptera det. Men du kan inte komma och säga nej, jag ska inte lyfta händerna i bönen för Abu Hanifa. Så du kan inte sätta Abu Hanifa före profeten alaihissalam, eller Imam Malik eller Shafi eller någon annan, utan profeten alaihissalam kommer alltid först. Taib. Naam. Och de nämner också som bevis på att lyfta händerna i bönen att Imam Bukhari citerar Al-Hassan och Humayd ibn Hilal som sa att sahaba radiyallahu anhum brukade lyfta deras händer yani i bönen. وَلَمْ يُسْتَثْنَا أَحَدٌ مِنَ السَّحَابَ yani, om man justethna, man liksom särskilde ingen, alltså alla sahaba lyfte händerna i bönen. Alla. Det finns inget undantag i den här frågan. Nej. Och sen hade vi också frågan om att inte lyfta händerna utöver dessa fyra tillfällen. Då Abdullah bin Umar sa att profeten a.s. brukade inte lyfta sina händer vid as-sujud. Och det här är Allah alam det som är mest korrekt i denna fråga. Då de bevis som tyder på att man kan göra det är inte lika starka som detta bevis. Och Abdullah bin Umar, han var den han var i att verkligen bevaka profetens bön a.s. Och den av sahaba som verkligen försökte följa profeten alaihissalam i allting, i minsta detalj. Till och med gå på de platser profeten gått alaihissalam. Till och med gå och uträtta sina behov på de platser där profeten alaihissalam uträttat sina behov. Yani han verkligen följde profeten alaihi wasallam i saker där vi inte ens beordrade att följa honom. Sådana här vardagliga saker. Så att han säger att profeten alaihi wasallam inte lyfte händerna när han gick ner i sujud upp från sujud är ett väldigt, väldigt starkt bevis. Wallah. Vi går vidare till sista hadithen. Har vi någon som läser väldigt kort? Hadith Wail. تفضل.
وائل بن حجر رضي الله عنه قال يا باد بروفيت صلى الله عليه وسلم وكان يا باد ميت بروفيت صلى الله عليه وسلم وهان بلاسيرت دي سين هاغرا هاند ابي سين وينترا هاند او برستد بيرتا دا ابن خزيمه
احسنت ودنا حديث نمنر ابن خزيمه اعطيني اوتنتسك ni kan lägga till där. Det nämns inte om den är sahih eller inte. Men den är inshallah sahih. Ibn Khuzaima själv nämnde den i hans bok är sahih. Och Ibn Hibban nämner att den är sahih. Och Imam al-Nawawi, Ibn al-Qayyim och Sheikh al-Bani. Bland några av de imamer som håller hadithen att vara autentisk. Och lägg också märke till att Imam al-Bani, rahimahullah, i hans bok Sifat al-Salah, den här boken, den är på arabiska, Sifat al-Salah, och vi har nämnt tidigare att det här är förmodligen den bästa boken som skrivits beträffande profetens bön alaihi wasallam. En bok som alla borde ha i sitt hem, de som kan arabiska och de som inte kan arabiska får köpa den på sitt respektive språk. Mashallah, en väldigt, väldigt bra bok som då talar om hur profeten bad alaihi wasallam från början till slut med alla autentiska hadithen. Och här nämner Sheikh Albani i denna bok att det här är den enda autentiska hadithen som nämner vart man ska lägga sina händer i bönen. Alltså vart man ska placera sina händer i bönen. Och att alla andra hadither är svaga. De som nämner vid naveln, under naveln, över naveln och så vidare, de är svaga. Och det enda autentiska är denna hadith som då nämner att man ska lägga sina händer på bröstkorgen. Och här har vi två stycken mesail. Den första mesalen är beordringen att lägga högerhanden över vänsterhanden. Och sen har vi den andra, att lägga dem på bröstkorgen. Det är två mesail, det är två stycken frågor. För en person kan ha händerna på bröstkorgen men han har vänster över höger. Eller hur? Det blir fel. Utan höger över vänster på bröstkorgen. Och det har berättats från Sahal ibn Sa'd som sa att folk brukade beordras att lägga sin högerhand på sin vänstra underarm. Fissala. Och så sa han som berättar hadithen: jag förstår inget annat än att de brukade beordras av profeten sallallahu alaihi wasallam. Yani han säger här, kanenas yu'marun. Folk brukade beordras. En sahabi säger att yani, vi brukade beordras. Och vem var det som beordrade folk på sahabas tid? Hur de skulle dyrka Allah? Det var profeten alaihi wasallam. Så han säger här att vi beordrades att lägga högerhanden på vänsterhanden i bönen. Och också här en hadith som är sahih. Där så säger profeten alaihi wasallam: inna ma'shar al-anbiya. Vi samling av profeter har blivit beordrade att skjuta upp våran suhur och att påskynda våran iftar och att lägga våran högerhand på vår vänsterhand i bönen. Vi har blivit beordrade med dessa tre. Två saker när det kommer till fastan: att äta suhur så sent som möjligt, alltså strax innan fajr, inte ha imsak och liknande saker, utan man äter till sista stunden, och att bryta fastan så tidigt som möjligt, inte vänta, utan när det är maghrib bryter man fastan, och att lägga högerhanden på vänsterhanden. Så allt det här tyder då på att man ska ha högerhanden på vänsterhanden under bönen. Och till och med så nämner här Sheikh Albani att profeten a.s. en gång såg en man be, och han hade gjort tvärtom, vänster på höger. Så han gick fram till mannen i bönen och bytte plats och la högerhanden över vänsterhanden. Skulle han göra det om det var någonting oviktigt? Nej, tyder på att det här är något väldigt viktigt. Det höger ska vara på vänster i bönen. Ja. Sen har vi den andra frågan, och det är då att ha händerna på bröstkorgen. Och även där finns det olika åsikter i frågan. Vissa lärda säger att man kan ha dem under naveln som Imam Abu Hanifa, och vissa säger över naveln som Imam Ahmed, Imam Shafi'i och så vidare. Det finns lite olika åsikter i den här frågan. Och vissa ulema som Ishaq ibn Rahoya nämner att man då kan ha dem på bröstkorgen. Att det här är det som är yani sunna. En annan fråga, det är, vad är el-hikma, vad är visheten med att ha händerna på bröstkorgen och att ha höger handen över vänster handen? Vissa lärda säger att det här är sättet en fattig, ödmjuk tiggare står inför någon. Att stå huvudet nedböjt, händerna på bröstet. Och vi är alla fattiga tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Han är våran rika herre. Och vi har ingenting förutom det som han ger oss. Så att tyder på ödmjukhet. Och de lärde nämner också en annan hikma. Och det är att det är större chans till el-khushu'. Att ha inlevelse i bönen. Att stå med händerna på bröstet. Med höger handen på vänster handen. Att det ger mera inlevelse i bönen. Och en annan hikma är att det är mindre chans att man blir distraherad och typ leker med händerna och fingrarna. Tänk dig om du skulle be och händerna fick vara var som helst. De hänger, stoppar dem i fickan, håller på och leker med naglarna och så vidare. Nej, de ska vara placerade, fokuserade på en plats. Så att de är still. Så att det finns de här visheterna med att ha händerna placerat på detta sätt. Ja. Sen finns det lite olika sätt att ha händerna på. Ska jag ta här. Där har vi. Sheikh Albani rahmanallah. Han nämner här lite olika sätt att lägga höger handen på vänster handen. Och kan yada al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Han brukade lägga höger handen med eller på vänstra handen. Alltså handflatan på höger handen på vänstra handen, som ni ser här på första bilden. Ser ni? Klart och tydligt. Handen på handen. Okej. Okay. Och så nämns också wa ruhs wa sa'id. Och man kan också lägga dem på handleden och underarmen. Och el-qabd nämns också. Så man kan ha handen på handen eller längre in. Funkar också. Att man har den på vänstra underarmen. Det är också ett annat sätt. Eller att man greppar, som ni ser på den mellersta bilden. Det kallas för el-qabd, att man greppar. Och alla de här tre är sunna. Okej, handen på handen eller handen på vänstra underarmen eller att man greppar. Okej, greppar vid, vad blir det, vänstra handleden. Okej, så alla de här tre är sunna. Relaterat, ja.
Ibland är det typ på kvällen och tar de jättetrångt. Så man måste dra ihop.
Nej, man får anpassa sig. Om bönen är, om det är trångt, det är mycket folk på Jumma och i Taraweeh och så vidare, då får du självklart ha armarna ännu längre in liksom. Förstår, höger armen längre in över eller på vänster arm. Nej, det där alltså. Men så. Då håller liksom nästan vid armens slut. Så att du inte tar upp för mycket plats i alla fall. Taib, sista mes'alan, sista frågan för idag. Vi sa att man ska ha höger handen på vänster handen på bröstkorgen. när man står i bön. Men var ska man placera händerna efter rukå? Har ni hört den frågan?
Nej.
När man står innan rukå, från takbir till rukå, så har man då händerna på bröstkorgen. Men sen när man ställer sig upp, Rabbana wa lakal hamd, vart ska man då placera händerna? Ska man släppa dem, låta dem hänga längs kroppen, eller ska man ta upp dem igen och greppa?
Släppa dem enligt Albani.
Släppa dem enligt Albani. Man ska greppa, okej. Okay. Sånt. Vad säger Karim? Vilken åsikt är du på? Du greppar? Mashallah. Tayyib. Al-Jumhur, Al-Madahib Al-Arba'a, de fyra lagskolorna säger att man släpper. Abu Hanifa, Malik, Shafi och Ahmed. Fast Ahmed, han har också en åsikt när han frågades om detta. Och då så sa han, om han vill, han sa här: Idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku', insha'a arsala yadayhi wa insha'a wada'a yumnahu ala shamali. Han sa, om han vill, han kan släppa, och om han vill, han kan greppa. Yani, al-amr fihi wasi', som ulema säger, att det båda är fritt fram. Som att han höll inte någon åsikt att vara starkare än den andra. Och sen finns det de ulema som idag, Sheikh bin Baz rahimahullah, som säger att man ska greppa till exempel. Och vissa andra lärda från idag. Men som ni här hörde, al-jumhur, majoriteten, säger att man ska släppa händerna. Och varför? Deras argument är väldigt starkt. De säger att, som ni har hört nu och ni kommer att höra, så är profetens bön alaihissalam beskriven i minsta detalj. Eller hur? Minsta detalj. Och han hade blicken, hur han rörde på fingret, hur han greppade fingrarna, hur han höll sina armar på dessa tre olika sätt. Allting är berättat i minsta detalj. Men det har inte berättats av någon att när han gick upp från rukå, att han la vänsterhanden eller högerhanden på vänsterhanden, på bröstet. Det här är en rörelse som borde ha förmedlas vidare, om det var någonting som han gjorde kontinuerligt. Av de sahaba som memorerat hans bön i minsta detalj. Eller hur? Det är ändå en viktig rörelse. Då skulle man ha sagt, när han gick upp från rukå så la han högerhanden på vänsterhanden på bröstet. Men det finns ingen sån narrering. Ingen hadith, ingen athar, ingenting. Vilket tyder på att det saknar grund. Men vi är rättvisa, vi nämner det andra argumentet. De säger, Ibn Baz rahmahullah och de andra ulema som säger att man ska greppa, de säger att profeten alaihissalam, de generella haditherna, att när han stod i bönen så hade han sin högerhand på vänsterhanden. När han stod i bönen. Och då säger de att efter rukå så står man i bönen. Så att den hadithen är generell och implementeras på både före och efter rukå. Vilket också har sin wajh, det har också sin yani, styrka. Men alla alam, jag lutar lite åt att man släpper. Men i slutändan, som Imam Ahmed säger, yani, båda är okej. Om jag inte har fel så var det också det som Sheikh Mukbil gjorde. Att han också ansåg att båda var okej, för att det finns ingenting konkret i frågan. Du håller eller du släpper. Yani, khalas, det är ingen större fråga. Utan det, båda är tillåtna. Wallah. En till fråga här, sista grej. Har ni sett vissa som ber och de släpper händerna? De släpper händerna längs kroppen. Och det här tillskrivs al-Malikiya, Imam Malik. Och vissa ber så här i Nordafrika och vissa afrikanska länder. Och de säger att det här är Imam Maliks medhab. Och det här stämmer inte heller. För att i Imam Maliks muwatta, i hans hadithbok, så nämner han kapitlet att lägga högerhanden på vänsterhanden. Alltså det är rubriken på kapitlet. Och nämner hadithen om profeterna har blivit beordrade att lägga högerhand på vänsterhanden. Så att Imam Malik ska nämna hadithen och sen gå emot den är inte logiskt. Utan det som de nämner är att han under en period i sitt liv inte bad så med händerna på bröstet, för att han hade blivit slagen i armarna och kunde inte lyfta händerna och lägga dem på bröstet. Så det är han ursäkten. Och återigen, det vi sa innan, Imam Malik är inte ett bevis. Ingen av imamerna är ett bevis i sig själv. Du kan inte komma och säga att det är sunna att be med händerna släppta för att Imam Malik bad så. Nej. Utan sunna är att följa profeten Muhammed a.s. Så är det. Och vi följer det som Imam Malik narrerar och inte det som han gjorde. Eller hur? Om Imam Malik säger att det här är det som är sunna och han nämner hadithen, då är det det vi följer. Och så är det med alla lärare. Respekt. Men de är ursäktade. Så det är viktigt att känna till den här frågan. Och inshallah nästa lektion kommer vi att diskutera den mycket, mycket intressanta frågan om Al-Fatiha. Är det wajib, sunna, rekommenderat att läsa? Måste man läsa i varje raka och måste man läsa bakom imamen? Även om imamen läser högt. Dessa viktiga frågor kommer vi inshallah försöka beröra nästa lektion. Wallahi yastawfiq och framgång. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.